Jag har faktiskt lite dåligt samvete mot henne. Jag gick till för många personangrepp.
Välkomna till podden Gott folk. En podd där jag, Hanna Persson, sätter våra kanske mest intressanta svenskar på den moraliska pottan i ett slags försök att komma människans natur lite närmare. Hur bra känner vi oss själva? Och hur enkelt är det egentligen att offra ett människoliv för att rädda tre andra? Och hur väljer vi när inget av valen är att föredra? Och vad är egentligen en bra människa? Veckans gäst är Thomas Bodström. Kanske lite tjatigt sagt, men han är ju den snyggaste ministern vi någonsin haft i Sverige. Det tycker jag ändå att jag kan vara facit på. Han var ju justitieminister under Göran Persson. Och det vill man ju fråga lite om. Han har också varit gammal högerback i AIK. Idag är han författare och framförallt då advokat och radiopratare. Som advokat tänker jag att han har ju bra koll på det här med rätt och fel. Som justitieminister kan man väl också förvänta sig det. Och att han är radiopratare, det vet jag ju för att han är ju här i samma byggnad där jag befinner mig och strosar runt i korridorerna i sina beige chinos, tror jag han hade på sig idag. Det ska bli väldigt kul att träffa honom. Jag hoppas att han är snäll och att han inte ger mig bara såna väldigt politiska svar. Att han känner att han kan vara lite crazy, som jag tänker på något sätt att han kanske är. Vi får se. Nu får han komma in här. Välkommen in, Thomas Bodström.
Hur mår du?
Jag mår bra, tycker jag. Mm. Mitt i hösten. Ja. Ganska skön tid.
Du gillar hösten?
Jag älskar hösten.
Vad är det sånt som liksom kryper upp i en fåtölj med tekopp?
Alltså, det är ju förändringen. Sen ska jag säga, senare delen av hösten, november blir svårare med mörkret på morgnarna framförallt. Men det är ordning och reda på något sätt i hösten. Man kommer in i en ganska skön rytm. Och man har ändå varit ledig på sommaren, så man tycker det är ganska kul att jobba igen och sånt där.
Mm. Nystart
och rytmen gillar jag. Och egentligen så är, kan man ju säga att det, ett nytt år börjar ju i samband med att hösten börjar. Det är ju inte nyårsafton, utan det är ju när hösten börjar. Mm. Det sitter ju i sig, man började en ny klass i skolan.
Ja, precis. Är det sånt som gör listor också? Det här är mina mål nu.
Nej, jag är inte någon listmänniska. Men däremot så har man ju massa tankar om att man ska träna mer och äta mindre och så vidare. Mm.
Du är ju också vår gamla justitieminister, du är gammal riksdagsman, du är författare. Men nu jobbar du återigen som advokat, va?
Ja, det gör jag. Och jag har drivit advokatverksamhet och det har expanderat här senaste året och håller på att expandera, så att jag kommer att ha kontor i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Örebro och Gävle.
Mm. Vad är det för typ av advokat då? Alltså,
jag har ganska mycket brett faktiskt, men vi i grunden så håller vi på mycket med brottmål där man både företräder den som har utsatts för brott och de som är misstänkta för brott. Men sen har vi också mycket familjerätt, vårdnadsmål. Vi har också tvistemål när folk har problem med ett fastighetsköp eller avtal och skadestånd. Så att vi är ganska breda. Mm. Och nu har vi blivit ganska många också.
Ja, precis. Och det är du som har då byrån.
Ja.
Då, det lät du nöjd över, eller?
Ja, men jag tycker att det är väldigt kul. Jag tycker också, när jag kanske lät nöjd när jag sa att jag har byrån. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att arbeta tillsammans med också yngre jurister som kommer ut från universitetet och arbeta tillsammans med dem och följa deras karriärer. Det tycker jag är nästan den roligaste biten faktiskt.
Fungerar du då som någon slags mentor?
Ja, det kan man säga. Och sen så är de som har varit där ett tag, de blir mentorer själva för andra. Så att vi delar på det. Men jag måste vara tillgänglig faktiskt när som helst. Och det säger jag hellre när det ringer en gång för mycket än tvärtom. Även om det är helg eller vardagskväll eller tidig morgon. Så jag hade ett samtal här precis nu på morgonen. Från en jurist som skulle in i domstol och som lönar snabba råd.
Ja, men jag tänker på, du är ju ändå så pass känd. Folk känner igen dig ofta, kan jag tänka mig, vart du än går.
Ja, ganska många gör det i alla fall, tror jag.
Ja, men hur funkar det i rätten? Alltså, är det en fördel eller en nackdel?
Det är nog ingen nackdel i alla fall, tror jag. Men det är också så att jag tror inte det spelar så stor roll faktiskt. Därför att när man väl är där så finns det en advokat, en åklagare och domaren och nämndemän och så vidare. Så det spelar inte så stor roll om advokaten är känd eller inte.
Jag tänker att du får inga såna pikar från liksom andra, alltså i rätten, att så här kommer du kändisadvokaten. Alltså.
Nej, men däremot så är det ju så att nu är det inte lika mycket som det var tidigare, men när jag ändå var justitieminister så låg ju bakom detta, så att lämna förslag till olika lagar som sen blev lagar. Och då kan det komma upp nya lagar i domstolen som jag själv har varit med, och då kan det bli en diskussion hur man egentligen menar och hur det ska tolkas, och då kan det bli ganska roliga situationer. Därför att då kanske mot den andra advokaten säger så här, ja, men så här ska den här lagen tolkas, och då blir det lite roligt att jag får säga så här, nej, jag tror nog att man menade så här när man införde den här lagen.
För du vet, det är ju du som är
facit. Ja, det var ändå jag som står där, namnet på propositionen.
Du jobbar ju med rätt och fel, kan man väl säga. Och det...
Ja, i alla fall i grunden handlar det om, det är ju så att lagarna är ju en gång, det är ju tänkt för att det ska bygga lite på folks moral. Vad som är just rätt och fel. Och det där förändras ju med åren också. Synen förändras, och då ändras också lagarna. Så det, man kan säga att det är en slags kodifiering av tankar om vad som är rätt och fel. Om man ska uttrycka det lite filosofiskt.
Mm. Hur mycket funderar du på sånt i liksom ditt privatliv?
Alltså, jag tror att vi alla präglas av det. Vi sätter ju, alla människor har en moral. Och det kan man ju också se på till exempel våra fängelser. Så är det ju så att även de människor som har begått de mest fruktansvärda sakerna, de har ju olika moraliska regler, och de har också moraliska regler hos sig själva. De rangordnar ju och tycker till exempel att den som är dömd många gånger för sexualbrott, den förtjänar ytterligare straff, inte bara sitta i fängelse. Så de måste man nästan skydda i fängelset mot andra personer som sitter i fängelse. Mm. Jag tror att moral finns faktiskt precis överallt. Det är bara det hur vi definierar moral och hur vi lever efter det.
Mm. Så, men det, du menar att det stämmer? För jag tänker att det är annars en fördom att så här, i fängelser att människor som är kanske pedofiler eller liknande, att de blir väldigt så utsatta.
Det stämmer definitivt. Ja. Någonting också som anses vara väldigt omoraliskt bland kriminella, det är ju att berätta, skvallra eller gola som det heter.
Mm.
Och där är det direkt farligt för den personen som har gjort det. Och det kan andra kriminella försöka ta reda på. Hur var det med den här personen? Mm. Har den här personen golat? Då är det en person som förtjänar att straffas hos kriminella. Mm. Och det där är väldigt bestämda, alltså inte lagar det inte, men normer hos kriminella.
Mm. Så det är nästan, det är värre att gola än att mörda, typ?
Ja, absolut.
Ja.
Ja.
Skulle du säga att du är en bra människa?
Jag tror att jag är genomsnitt.
När känner du dig som bäst då?
Det är när jag gör det där lilla extra som advokat. När jag gör det för att jag verkligen vill hjälpa den här personen och gör mer än vad som egentligen kan krävas av mig från advokatyrket. Mm. Och när jag blir förbannad och när jag ger mig fan på att det ska bli en ändring och det faktiskt också någon gång blir det.
Mm. Jag tänker hemma då. Alltså, när känner du dig bäst? Är det liksom, alltså med familj och liksom?
Nej, jag vet inte. Det är ju lite komplicerat så här att gå omkring och känna sig bra. Men å andra sidan, så om man till exempel som jag då, som har varit tillsammans med samma tjej och gift med henne i över 30 år.
Mm.
Så bygger det ju på att man faktiskt är snäll och schysst mot varandra. Annars går det inte.
Mm.
Det går ju inte att leva på den där första förälskelsen.
Nej.
Hur länge som helst. Utan just den här saker att ställa upp för varann och inte se det som någon slags tävling i vem som är mest.
Mm.
Det är ju någonting som är väldigt viktigt. Sen har vi i och för sig nu har vi bara en son hemma. Nu har vi en lista på vem som plockar ur diskmaskinen och vem som går bort med skräpet. Men det är ju också för att det blir lite roligare med att ha en sån.
Vem har infört listan?
Jag tror faktiskt att det var jag som införde den.
Mm.
Därför jag tycker det är kul med tävlingen.
Mm.
Men det får inte bli den där destruktiva, en slags kapprustning. Utan man måste ändå vara schysst.
När skulle du säga att du känner dig dålig då?
Det är när jag inte kan leva upp till det jag sagt. Jag är tidsoptimist och säger att jag ska hinna med saker. Och det gör jag inte alltid. Och då tycker jag själv att jag sviker.
Mm. Drivs du av mycket dåligt samvete?
Nej, det ska jag inte säga att jag gör faktiskt. Utan det är mer på det generella planet att jag inte lever upp till det som jag tycker man bör göra, till exempel med miljön och så vidare.
Mm.
Flyger för mycket, äter för mycket kött och så vidare. Och det är ändå ett visst dåligt samvete när man ändå läser så mycket om rapporterna.
Mm. Det är inte så att du tackar ja till grejer av dåligt samvete, att du måste ställa upp på grejer och sådär.
Men det händer att man gör någonting för man tänker att nej, men det är väl bäst att jag gör det här.
Mm. Ljuger du mycket?
Nej, det ska jag inte säga, men jag tillhör inte heller de som tycker att alltid man ska säga sanningen. Men jag försöker leva efter devisen att det man säger ska vara sant, men man behöver inte säga allt som är sant.
Mm. Jag tänker i ditt jobb, där träffar du många personer som du tycker har liksom bristande moralisk kompass.
Ja, det är klart att om man jobbar med brottmål och personer har gjort saker så har ju de brustit många gånger i både lag och moral. Samtidigt så tycker jag att vi är för snabba att döma, för många gånger så finns det orsaker till det. Men man ska skilja på att försvara någon som har begått ett allvarligt brott till att förklara varför den här personen har begått allvarliga brott. Och nu menar jag inte som advokat utan just moraliskt.
Mm.
Så säger folk så här, ja men kom inte med vad som hände i barndomen. Jo, därför att det har relevans många gånger. Det är så. Med en väldigt dålig uppväxt och föräldrar som inte kan ta hand om en och så vidare och kanske missbruk och våld i hemmet, så ökar riskerna stort och det är en viktig förklaring. Sen berättigar inte det barnet att växa upp och själv bli en person som misshandlar andra. Men så man ska skilja på vad som är förklaringen bakom ett brott och försvaret bakom ett brott.
Mm. Blir man inte väldigt alltså ledsen, kanske liksom vagt begrepp i sammanhanget, men att man tappar på något sätt tron på mänskligheten när man träffar den typen av personer?
Nej, de finns ju överallt. De finns ju i alla sammanhang. Man har träffat på dem i skolan och man har träffat på dem i sociala sammanhang. Men det är ju också så att man kan ju då tycka att, och det kanske inte är det viktigaste, men visst, man har ju känslor som advokat också, att om det är en person som man verkligen har hjälpt till någon stor framgång och de inte ens är tacksamma utan bara säger ja, det var väl bra, eller ja, det där hade jag kunnat göra själv eller någonting, då kan man bli besviken förstås.
Vi ska gå över till någonting som heter moralsnabbisen. Jag kommer ställa snabba frågor. Du får svara snabbt eller långt. Du bestämmer själv.
Mm.
Äter du kött?
Ja.
Varför?
Därför jag tycker det är så gott. Men jag försöker införa regeln att om jag är på en restaurang och det väger jämnt mellan kött och fisk, så ska jag alltid ta fisk. Och när det, men är det så att det är otroligt, liksom, jag verkligen, det här ska bli verkligen gott, då tar jag kött. Men jag har definitivt minskat, men jag äter fortfarande kött. Jag tycker också fortfarande att en korv är otroligt gott.
Källsorterar du?
Ja, det gör jag. Och vi går ut och slänger det i sopsorterar. Och där får man, det här har vi faktiskt också med i tävlingen med diskmaskinen.
Vem leder då?
Det är på olika områden. Jag leder på tvätta och min fru leder på diskmaskin. Sopsorteringen är jag lite osäker på.
Mm.
Vi har ju inte det på alla områden, vi har det på 3 eller 4.
Har du klimatångest?
Ja, absolut. Det här är ju på väg att gå åt skogen. Inte för jorden, den kommer klara sig alldeles utmärkt. Den kommer bara skaka till lite, men för mänskligheten och för... Jag ser mina barn som fortfarande är unga, de ska ju också ha barn och de ska sen ha barn. Det är ju bara ett par generationer bort. Och det är ju också så att även om vi nu skulle dra alla handbromser som går, så ligger det ju ändå decennier framför oss som kommer att försämra miljön. Och det handlar ju inte bara om ren luft, det handlar ju om att hela länder kan ju hamna under vatten till exempel. Och det är ju kanske tyvärr det som kommer att hända innan människan verkligen, verkligen fattar vad som händer. Och det kommer väl börja kanske då med Bangladesh eller någonting som hamnar 150 miljoner människor. Och sen om man tittar på Europa så blir det kanske Holland som hamnar. Och då kommer det verkligen bli konflikter. Så det är ju en fredsfråga också.
Mm.
Jag tror i och för sig att det här måste grunda sig på politiska beslut. Det måste helt enkelt löna sig att vara klimatsmart. Och det måste straffa sig.
Mm.
Att använda bilen och flyget och såna saker. Det måste vara ekonomiska sanktioner och ekonomiska incitament.
Är det okej att köpa sex?
Nej, det tycker jag inte.
Du står bakom svensk sexköpslag?
Ja, det gör jag. Jag tycker att det är fel att köpa sex. Dessutom finns det en sån nära koppling till människohandel. Det är lättare att bekämpa människohandel om man köper. Alltså om man förbjuder prostitution.
Tycker du att droger ska legaliseras?
Nej, men jag tycker att man ska ändra inriktningen mer. Det är fullständigt meningslöst att döma en heroinist till en månads fängelse. Där tycker jag istället att man... Jag tycker att det är fel att legalisera, men jag tycker att man borde ha en annan inriktning på det. Och man skulle kunna ha mer styrt från polisen att det här är personer som behöver vård mera. Alltså att man skulle omhänderta de här personerna. Det finns ju utrymme för det, LVM. Lagen om vård av missbrukare. Det bör användas mera än att sätta de här personerna i en månad i fängelse där de först ska tända av några dagar på häktet i en trång cell, vilket är ett helvete för dem. Det vet ju vi advokater som besöker dem. Och sen får de ingen som helst vård och sen är de ute efter en månad. Och det första de gör är att fortsätta knarka.
Mm.
Så att vår narkotikapolitik är ju misslyckad. Och vi har ju något slags trauma. Så fort någon politiker börjar prata om det för mycket så blir det ju ramaskri om man säger att man är slapp mot narkotikan och så vidare. Men det är ju bara att konstatera att vi har misslyckats på många sätt med narkotikan. Och vi måste se det som... Vi ser ju alkoholismen som en sjukdom. Varför ser vi då inte folk som knarkar som en sjukdom?
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Det skänker jag en del. Vi är med i olika organisationer. Men framförallt så driver jag själv ett projekt som heter Kalinga Linga tillsammans med några kompisar. Där vi bedriver verksamhet i Afrika. Och där så skänker jag mitt företag sponsrar men också privat till det här. Och det är 100 barn som går i Zambia. Det här är en av de saker jag faktiskt tycker känns bra att göra. Därför att vi är 7 stycken nu som driver det här projektet Kalinga Linga. Och det gör att 100 barn i Zambia kan gå i skolan. Vi har ett mål på att 1000 barn i Zambia ska gå i skolan, så vi har en bit kvar. Men jag brukar ta chansen och tjata när jag är på olika middagar och sånt, förstöra dem lite kanske genom att börja säga att de ska gå med i Kalinga Linga. Och det tycker jag man ska göra. Jag tycker att du ska göra, Hanna.
Mm. Ja, och de som lyssnar kanske.
Och de som lyssnar får gärna höra av sig mejl till min advokat.
Vad menar du att ni gör då? Alltså är det...
Jo, för att för 125 kronor i månaden så kan man få ett barn att gå i skola i Zambia. Och vi är ju en liten organisation så vi har ju inga extra kostnader. Vi har lite bankavgifter men annars är allting 100% ideellt och så vidare. Och vi har varit nere i Zambia 2 gånger. Allt det där betalas själv och så vidare. Mm. Så att det här är verkligen att pengarna kommer fram och vi jobbar tillsammans med ambassaden där. Svenska ambassaden för att se till så att pengarna verkligen används på rätt sätt.
Är du för svensk abortlag?
Ja.
Vad tycker du? Tycker du att det är moraliskt förkastligt att göra abort om man till exempel ser att barnet har en kromosomfel eller liksom att man kanske har Downs syndrom?
Svår fråga. Nu finns ju den här möjligheten att undersöka det och då är det svårt att säga att föräldrar inte ska få det. Men det är en farlig väg att välja bort människor som föds med ett handikapp. Men i slutändan så måste det ändå vara upp till föräldrarna att få göra det valet. Vi pratade om det faktiskt när vi skulle ha vårt fjärde barn och kom då fram till att vi ville nog undersöka det. Men även om det var det så skulle vi behålla det. Men vi ville vara förberedda på det. Sen blev det inte så ändå. Vi gjorde inte det. Men vi pratade om att göra det. Men jag tycker i slutändan måste det vara upp till föräldrarna själva.
Jag tror jag vet vad du kommer svara. Men vart står du politiskt? Den kan vi stryka. Vi har redan pratat om det. Är du för dödsstraff?
Nej, det är jag definitivt inte. Och det är ju flera goda skäl för det. Ett land ska ju inte avliva sina medborgare, vilket är faktiskt frågan om. Alltså det är ju, någonstans så har ju också staten ett ansvar för att brotten begås i landet. Men det är definitivt inte deras uppgift att avrätta människor eller avliva, som jag brukar kalla det.
Har du varit otrogen?
Om jag har varit otrogen? Det beror på vad du menar med otrogen faktiskt. Men om jag ser på hela mitt liv så har jag definitivt varit det i tidigare förhållanden.
Mm. Har du blivit bedragen?
Ja, det har jag. Också i tidigare förhållanden.
Mm. Vad var värst?
Att bli bedragen. Därför har man ju inte kontroll över situationen.
Vad tycker du om den svenska sjöfartslagen?
Jag kan inte sjöfartslagen trots att jag är jurist. Men,
du är den första gästen som får den här frågan. För att jag fick någon känsla av att du är en person som gillar att åka båt.
Nej.
Och kanske ta en öl när du gör det.
Nej. Jaha, du menar med fylleri?
Ja, kanske skulle förtydliga det.
Ja, det är ju så att det sker ju faktiskt olyckor med alkohol.
Jo.
Och jag har ju varit med om det. Men jag tycker ändå inte man kan se det på samma sätt som med bil.
Nej.
Och jag tycker definitivt att man ska få ta en öl i sin eka, så att säga. Och det får man ju. Men om
men
det
du är
båtar
liksom ingen
Ulf fort...
Brunnberg?
Nej, det är definitivt inte i något sammanhang. Jag tror vi har väldigt olika uppfattningar om saker och ting.
Nu ska vi gå in på dilemman.
Ja, vad roligt.
Är du redo?
Yes.
Oj, 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 vilket ska jag börja med? Jag är rädd att du ska bli arg på mig här nu, men jag hoppas inte det.
Det tror jag inte.
Ni är några sköna killar, kanske från AIK-tiden, som sitter och surrar på om helgens bravader. Två har precis kommit hem från en weekend i Amsterdam och berättar glatt om hur de besökte en strippklubb. Skrattar du med?
Jag har definitivt gjort det förr, men om vi nu går tillbaka i tiden på AIK-tiden så skulle jag säkert ha skrattat med.
Men det här är nutid. Det är liksom
Nej, då skulle jag nog inte skratta med. Nej. Och framförallt inte om det är några i min ålder. Nej, det skulle jag faktiskt inte. Det skulle jag definitivt inte skratta med.
Skulle du säga någonting? Det där är inte så fräscht? Eller liksom
Ungefär så skulle jag säga faktiskt. Mm. Jag skulle heller inte vara för fördömande. Jag skulle nog säga just så. Ja, det där låter lite ofräscht.
Har du varit på strippklubb?
Ja, det har jag varit. I USA var jag på sån här väldigt konstig där man sitter och äter lunch och så var det tjejer som dansade runt en sån här påle. Och jag var 22 år och var min kusin som hämtade mig på flygplatsen och åkte direkt till ett sånt där ställe och så skulle man ge en sån här, någon sedel då som man skulle ge till dem. Jag tyckte, alltså det märkligaste var egentligen inte att de gjorde utan det var att vi satt åt lunch.
Ja, dagtid, ja.
Dagtid på precis såg ut som vilken sån här sylta som helst förutom att vara tjejer. Jag undrar hur mycket sånt som finns idag. Det här var ju väldigt länge sedan.
Ja, men det tror jag att det finns, va?
Jo, men just de här dagluncherna inne i en liten småstad. Jag vet inte, kanske gör. Nej, det var konstigt.
Göran Persson.
Ja.
Kanske mycket att tacka honom för ändå.
Jag tycker det är en fantastisk människa, Göran Persson.
Ja, men det tycker jag med.
Ja. Sen var han inte alltid så bra chef.
Nej, det här är en situation som jag ska berätta om nu. Det är i alla fall Göran Perssons bättre hälft. Anitra ringer och frågar om du vet vad Göran är. För vi sov Göran hos dig i natt. Du anar att Persson har gjort bort sig. Ja. Vad svarar du?
Då säger jag, fan Anitra, så jävla mycket att göra. Du, jag får återkomma här. Jag ringer dig. Så skulle jag säga.
Okay,
sen skulle jag ringa Göran och säga, vad är det som händer? Och sen skulle jag utifrån det ringa tillbaka till Anitra.
Väldigt, vad snabbtänkt du är.
Ja, det vet jag inte. Men jag har inte haft den situationen. Men jag tycker att det var ganska enkelt.
Där står inte sanningen högt i kurs.
Jag ljuger väl inte, jag säger det.
Ja, du ljuger om att du kanske har mycket att göra då.
Ja, det kan jag mycket väl säga. Men okej, men om jag säger så här, du Anitra, jag får ringa tillbaka till dig.
Din kollega och nära vän Gry Forssell hör av sig. Hon sitter verkligen i skiten och behöver din hjälp. Ja, det har missats lite i bokföringen. Hon har medvetet skattefuskat och ställs nu inför rätta. Ger du henne tips och råd inför hur hon ska komma undan eller låter du henne stå sitt kast?
Jag hjälper henne naturligtvis med det som jag tycker att hon ska säga. Jag uppmanar henne inte att ljuga, men det finns alltid saker att göra. Det där är ju ganska likt advokatjobbet.
Du ser inget moraliskt fel med det? Utan
nej, men det finns alltid saker som hon kan säga och utan att ljuga. Det finns alltid förklaringar till det som kan hjälpa till. Så att det är definitivt råd till.
Den här situationen har inte hänt, eller?
Nej, det har inte hänt. Gry har ringt mig många gånger, men aldrig av det skälet.
Nej. Låt säga att du är singel, plötsligt. Du börjar träffa en kvinna som du blir väldigt, väldigt kär i.
Ja.
Låt oss kalla henne Yvonne.
Ja, Yvonne.
Efter ungefär 2 månader i ett härligt rödvinsmys i soffan säger Yvonne att hon tycker att det är rätt jobbigt med alla de här bilderna på ditt ex Helene på din Instagram och Facebook. Hon mår dåligt av dem och vill att du raderar dem.
Ja.
Vad gör du?
Jag raderar dem inte. Inte om jag vill ha kvar dem. Nej, jag tycker att det. Däremot så... Nej, det gör jag inte. Inte för att vi träffas. Då vill jag ha bilder och mitt Instagram. Däremot om jag skulle fortsätta att hålla på med Instagram och skriva Helene vad jag saknar dig och sånt.
Jag vet inte,
minns
då var
du det här? Det är 10 år. Nu är det 10 år sedan vi var på Kreta. Då skulle jag förstå att jag får kritik. Men inte för gamla saker. Men jag kanske missförstod frågan.
Nej, det du förstod.
Ja, gamla saker har jag ingen anledning att radera bort. Men däremot inte fortsätta med nya saker som om jag inte kan släppa det.
För det här tror jag ändå är ett återkommande problem tiden vi lever i nu. Att det är så mycket kvar från ens tidigare förhållanden.
Men det är ju en del av ens liv.
Jo, jag håller med dig, men många skulle nog inte göra det.
Nej,
många skulle nog radera det.
Nu frågar jag vad jag skulle göra. Ja. Och jag skulle inte radera det. Men jag skulle inte heller fortsätta med...
Nej, för då vore det ju ett psykfall.
Nej, det tycker jag inte man behöver vara. Om jag som har varit tillsammans med henne i 30 år så klart att inte det skulle bara gå och klippa.
Jo, men om du är väldigt, väldigt kär i Yvonne, det är klart att du inte då lägger upp en ny bild på Instagram på ditt ex.
Nej, jag säger att jag inte borde göra, men jag behöver inte vara ett psykfall för det.
Ja, det skulle vara konstigt. Vi kommer gå in på någonting som jag tror kanske är lite svårare.
Mm.
Och det är någonting som heter antingen eller.
Oj, det är jobbigt.
Mm. Antingen så låter du mig spökskriva din nästa deckare i ditt namn.
Ja.
Alltså, så att alla tror att det är du som har skrivit den, men egentligen är det mina ord.
Mm. Ja.
Och det kanske inte är jättebra. Du känner ju inte mig så du vet ju inte hur jag skriver. Eller... så skriver du klart din nästa roman som blir en total succé. Men Beatrice Ask sett som författare och ingen kommer få veta att det faktiskt är din bok. Hon får alla hyllningar.
Den var bra alltså. Nej, jag tar nu första.
Du vill inte ge Beatrice Ask?
Nej, inte för att det är Beatrice Ask, men att någon annan är förhuvudtaget. Om det inte är någon liksom, väldigt nära vän. Den där var jävligt smart fråga tycker jag.
Mm.
Får man ändra sig?
Ja.
Nej, jag tar nog att jag har skrivit det själv. Jag tycker det. Det är ändå så att jag kan ändå tycka att det är lite kul att se. Att vara...
Det är bara du som vet om det.
Ja, jag vet det.
Men frustrerande. Det är ändå,
frustrerande men också lite roligt. Det skulle också vara lite roligt att se Beatrice Ask sitta i tv-soffan och vara nöjd. Och veta, hon vet att hon nu ljuger. Det är ändå roligt. Jo, jag tar det senare. Jag byter.
Stå i Djurgårdsklacken varje match. Även borta matcher. Ja. Eller gå på varje partimöte som Sverigedemokraterna har.
Ja, det var enkelt. Djurgården.
Va?
Ja,
jag trodde
absolut.
Du var riktigt så AIK-are.
Ja, det är jag. Men dels har jag spelat Djurgården faktiskt. Det var inte det bästa laget att kunna jämföra med. Jag skulle säga Hammarby skulle vara värre. Men okay. Jag skulle ändå välja Hammarby långt före att vara i Sverigedemokraterna. Det var ändå ett väldigt lätt val.
Mm. Din yngsta unge blir engagerad i SDU.
Ja.
Eller så är han helt blasé, bryr sig inte någonting om samhällsfrågor, vill bara ligga på soffan, spela tv-spel, skiter i allt.
Det senare.
Är det bättre att skita i allt än att bry sig lite?
Mm. Det tycker jag. Därför att då är det mer neutralt i alla fall.
Mm. Att vara med i SDU skulle du se det som ett misslyckande som förälder?
Ja, det skulle jag. Eftersom det ändå, jag tycker att den typen av värderingar vill jag inte att mina barn ska. Du tycker jag skrattar innan.
Nej, jag vet inte om jag vågar ställa
den. Jo, ställ den. Det är roligt.
Antingen så tvingas du ta styrelseuppdrag i Allra igen. Ja. Eller så tar du skulden för Sven Otto Littorins sexköp.
Nej, men då ska jag ta styrelseuppdrag i Allra igen, absolut. Ja, det skulle jag göra.
Det förstörde ju en del för dig.
Ja, men det är jag ju i och för sig tacksam för att jag inte blev landshövding.
Mm.
Så att det var ändå enkelt. Och jag skulle vara... noggrann och så vidare. Så att det var ett lätt val.
När vi ändå pratar om moderata politiker, skulle du hellre visa kuken på en skärgårdsfest eller åka fast för rattfylla?
Åka fast för rattfylla. Båda är ju brottsliga. Eller kan vara brottsliga. Ja.
Ja, fast han blev väl aldrig dömd, va?
Nej, det var inget brott. Men det, jag tänkte inte på den kopplingen. Men om du bara säger allmänt, hur kan man vara? Men jag skulle ändå åka dit för att, hellre åka dit för att fylla.
I en övervakningskamera så kan man se en man i ett allvarligt slagsmål. Det är Per Nuder.
Ja.
Han misstänks, eller de har tror att det är Per Nuder, så han misstänks. Men han ser att han var med dig.
Ja.
Det var han inte.
Nej.
Under exakt samma tidpunkt så ses en lite kortare man blotta sig på Stureplan. Man misstänker Leif Pagrotsky. Han säger att han var med dig.
Och vem ska jag välja?
Du måste gå in som alibi för någon av dem.
Det där tycker jag var en taskig fråga. För att Per Nuder slåss och Leif Pagrotsky blottar sig.
Mm.
Ja, utan att värdera de personerna, för jag gillar båda två och lika mycket, så skulle jag ändå, tror jag, stödja Per Nuder då.
Mm, okej, varför?
Därför att jag tycker att det är, man kan hamna i bråk av flera olika skäl. Och på något sätt så finns det i alla fall, kan det vara så att man kan hamna i den situationen. Och jag kan själv känna att jag skulle kunna hamna i den situationen. Däremot skulle jag inte hamna i en situation där jag blottar mig.
Mm.
Jag skulle känna igen mig mer i slagsmålet än i blottandet.
Så det har inte så mycket med dem som personer att göra? Alltså, du gillar inte... Nej.
Jag känner både Per Nuder och Leif Pagrotsky väl.
Mm.
Så att det har ingen betydelse.
Det är ingen som du gillar lite med?
Nej, jag gillar dem båda två. Det är gamla kollegor och vänner.
Antingen så blir du superförälskad i en annan kvinna och måste lämna din fru som blir fullkomligt förkrossad. Eller så blir din fru superförälskad i någon annan och lämnar dig.
Ja, då är jag ändå, väljer jag ändå att bli superförälskad och lämna min fru.
Mm.
Jag blev ju ändå superförälskad.
Jo, men det är ju ändå hemskt jobbigt. Splittra familjen och så vidare.
Jo, absolut. Men i andra vågskålen ligger ändå att jag blev superförälskad.
Är du svartsjuk av det?
Inte särskilt faktiskt.
Nej.
Jag tror att det påverkar lite av mitt jobb faktiskt. Där jag sett hur svartsjuka kan orsaka alla de mest fruktansvärda sakerna. Jag tycker också att människor som är svartsjuka, det är ett väldigt dåligt karaktärsdrag. Mm. Det är väldigt osexigt att vara svartsjuk.
Mm.
Så att om jag någon gång har liksom känt att jag är på väg att bli svartsjuk, så blockerar jag det på något sätt. Mm. Alltså tänker om sig, nej men för helskotta.
Du förstår att det är någonting som ligger hos dig? Och inte
ja,
hos dig.
Absolut. Och det är någonting som man ska arbeta bort.
Jag har också en rubrik som heter Vad sa du, sa du? Mm. Där jag då har googlat dig väldigt mycket. Fastnade ändå för en ganska känd grej.
Mm.
Den 23 augusti 2010.
Mm.
Du anar vad det här kanske?
Nej.
Citat. Jag struntar i det. Jag bara känner det. Det är alltså under när du intervjuade kring drogtest.
Ja, det var kul. Det var egentligen på våren, fast man ville spela upp det i valrörelsen.
Okej. Så de var lite så. Okay. Ja. Det var i, var Aftonbladet eller Expressen? Det var flera som skrev om det. Där det var, reporten ville då att, ni pratade om att införa drogtest för ungdomar. Var det så?
Eller? Ja, det blev så, och sen blev det om jag skulle ta drogtest.
Precis.
Och det var ju positivt till, för det har jag tagit hela mitt liv när jag spelade fotboll eller varit beredd på det.
Mm. Sen berättade de vad det var ni skulle testas för, och då säger du men jag struntar i det, jag bara känner det.
Det var inte sant nämligen. Utan anledningen till att jag inte ville göra det, det var hur det här skulle gå till. Jag skulle alltså då kissa framför en annan kvinna inne på toaletten.
Okej, annars skulle det inte vara giltigt.
Annars skulle det inte vara. Och då kände jag att nej, jag struntar i det.
Mm.
Därför först var jag väldigt positiv till det, eftersom jag inte hade något att dölja. Men sen, alltså hela tanken med det här var att människor skulle, vi skulle som var ansvariga politiker, känna hur kränkande det kan vara att stå och kissa inför en annan människa.
Mm.
Så det var ju en sjuksyster med vid det här intervjutillfället.
Mm, okej. Okay.
Ja, så att det där har vinklats till som om jag hade några ämnen som jag var rädd för. Men det är helt fel. Jag skulle säga samma sak idag faktiskt. Jag har ingen emot att göra en drogtest. Och jag har gjort det, och jag har framförallt i 30 års tid varit beredd att göra det varje vecka när jag spelar fotboll. Men jag skulle inte göra det på det sättet. Därför att ska en drogtest vara, alltså ska det vara korrekt, så ska det vara att man inte kan byta ut det. att man inte har med sig någon urin och sånt. Det var ju det som var hela poängen med den här intervjun. Att det var, de hade ju med den här sjuksköterskan för att jag skulle kissa framför henne. Och då kände jag, nej, det här är, jag tyckte att det blev ett jippo av allting.
Mm. Men du menar under de här 30 åren då du gjorde drogtest?
Ja, det blev ju inte så många, men jag spelade fotboll. Ja, det var inte så länge, men i alla fall under många år.
Men jag menar, då gjorde du då, alltså kissade du inför en främmande person?
Ja, då fick man ju, då var det ju så att då, det är skillnad i det, för då går man in i ett rum och det kan inte vara någon annan och så vidare. Men det hände bara någon gång, men jag har alltid varit beredd att göra det. Men däremot så är det ju så att när det här skulle vara då för ungdomar eller kriminella, och då var ju tanken att det skulle vara så likt som möjligt att det skulle vara en annan person som tittar på när man kissar.
Mm.
Och när jag fick det klart för mig, då tyckte jag inte att det där var kul längre.
Svårt att kissa. Alltså man kan ju få en sån kissspärr.
Jag
att
vet,
man inte...
det är många idrottsmän som råkar ut för det.
Ja, då kan man ju inte.
Nej.
Ja, vad gör man då? Vad hemskt. Ja, för det var ju precis, det var ju väldigt vinklat. För allting jag hittade kring det där var ju som att du, så här, som att du hade ämnen i kroppen.
Ja.
Har du någon gång testat droger?
Ja, det har jag. Och det har jag ju också sagt att jag rökt hasch. Mm. Prova att röka hasch. På den tiden var det i och för sig lagligt att göra det.
Men i Sverige?
Absolut.
Men gud, jag har dålig koll.
Ja,
vilka år?
Jag tror att det förbjöds 89 eller någonting.
Mm, okay.
Så att när vi var unga, då var det många som rökte hasch, och då var det inte tal om att det var brottsligt, utan då var det, kallades för att man inte skulle göra det, för det var inkörsporten till tyngre droger.
Just det. Mm.
Inkörsport, det var alltid det ordet, inkörsporten. Det var ju svårt, man hade ju inte en tanke på att man skulle bli heroinist, man provade att röka hasch. Däremot så sa de inte, vilket är sant, nämligen att hasch kan ju vara väldigt, väldigt skadligt i sig.
Mm.
Och väldigt farligt och förstör hjärnan och så vidare. Men det fick ju aldrig vi höra. Men sagt, det var inte olagligt då att göra för eget bruk.
Mm. Bra, vi börjar närma oss slutet.
Okej.
Jag har ändå lite så frågor som har dykt upp här nu. Vad tycker du själv då? Har det varit någon fråga som var lite svårare än någon annan?
Nej, jag tyckte det var svårare där. Dels tyckte jag Pernuder och Pagrotsky var svår. Det var ju någon fråga där också.
Spökskriva deckare.
Ja, spökskriva deckare, så ändrade det mig. Det får jag ändå ge ett högt betyg till, att frågan var så svår att det var svårt att välja.
Vad har du för relation till Beatrice Ask?
Jag har faktiskt lite dåligt samvete mot henne.
Jaha.
Ja. Jag tycker inte jag var riktigt schysst mot henne när jag var oppositionspolitiker. Jag gick till för många personangrepp, inte personangrepp, men jag tjatade för mycket om att hon inte var jurist.
Mm.
Istället för att diskutera lagförslagen. Det hade betydelse att hon inte var jurist. Men jag tjatade så mycket om det att hon själv brukade börja säga det sen i intervjuer. Jag tycker inte jag var riktigt schysst mot henne faktiskt. Och jag träffar henne då. Jag tror att hon tycker samma sak, det känns så. Jag har ingenting emot henne. Jag tycker faktiskt hon var, och jag är inte moderat, men jag tyckte hon tillhörde de moderaterna som jag gillade. Hon var liksom en schysst person på många sätt. Men vi hade inte en bra relation. Vi träffades ju någon gång då är det ju trevligt. Men jag känner att nej, det var mitt fel. Kunde ha blivit bättre.
Det pratas väl om att hon ska vara någon slags inspiration till det. I böckerna du har skrivit?
Ja, men det är fel faktiskt. Till mina deckare, Gerd Lundin. Men det är inte Beatrice Ask. För där beskrev jag en väldigt osäker kvinnlig justitieminister.
Mm.
Och det kunde ju vara då, tro att jag menade henne, eftersom jag framställde henne som så ungefär. Men det var faktiskt inte så. Gerd Lundin var Gerd Lundin. Hon blev en egen person.
Mm.
Och hon är inte Beatrice Ask.
Ja. Du sa att Göran Persson var en sämre chef än vad du... Du tycker om honom väldigt mycket som person?
Ja, egentligen var han inte så dålig. Alltså han var väldigt omtänksam som chef. Om man hade problem med någonting så ringde han oavbrutet. Sen började han ringa lite för mycket, för han kunde ringa en dag när man hade haft jobbigt i media någonting. Så han, det här är jävligt farligt läge och jag vill bara stötta det. Ja, det kändes ju bra på kvällen liksom. Sen dagen efter kunde han ringa igen. Och då kände man sig, idag är det ju blåst över liksom. Det är väl inte så farligt. Men då sa han, det här är jävligt farligt läge. ja okej, tänkte man. Ja, det var ju omtänksam. Ringde tredje gången igen, så här, nu räcker det väl. Liksom, tror du inte på mig? Tror du inte jag klarar det här? Så att han kunde ha lite dålig timing. Sen så kunde han också ringa 5:15 på morgonen. Bara så här. Inte, jag har ju 4 barn som var små. Det var ingen så här, ringa olämpligt. Utan då hade han vaknat tidigt på natten och kommit på något som han ville prata om. Då kunde han ringa 6:15 och bara prata på. Mm. Persson sa när han ringde. Och så pratade han på.
Vadå, han sa det när du svarade?
Ja, jag sa, hej, vem är det? Eller så här, Persson. Och så pratade han på. Men ingen sa var inget olämpligt. Men jag tyckte också att det var ganska charmigt på något sätt. Ja. Och han var statsminister. Då tycker jag att man får ta... Alltså, då får man göra på det sättet.
Mm.
Men han var rolig och omtänksam. Snällare och mjukare än många tror.
Mm.
Som person. Känsligare.
Mm. Men man saknar honom.
Ja, absolut.
Mm. Har ni någon kontakt idag?
Lite grann, men inte så mycket. Utan när vi träffas så blir det som många andra säger, måste ha en lunch.
Mm.
Och det har vi har tagit lunch. Men nu när jag säger ska jag höra om mig.
Mm. Du började sakna honom nu när du pratade om honom.
Mm.
Thomas Bodström, tack för att du sa ja till att vara med i den här podden.
Jätteroligt att få vara med. Ja. Verkligen roligt.
Vad ska du göra nu?
Jag ska iväg på... Jag först ska jag klippa mig.
Jaha.
Och sen ska jag ha möten hela dagen. Jag brukar ju vara i domstol nästan varje dag. Men idag är en kontorsdag.
Vad blir det för frisyr?
Ja, vad tycker du?
Ja.
Fly, som det hette förr i tiden.
Fly?
Aldrig hört. Man hade en jättelång lugg.
Jaha.
Det är en 70-talsfrilla.
Mm. Ja, det vet jag inte riktigt.
Nej,
om du...
jag ska inte ha det.
Är det svårt att klippa? Du har inte så lång lugg. Kommer du vara ärlig mot frisören om du inte blir nöjd?
Ja, det kommer jag vara.
Mm, okej, okay, modigt. Mm. Det är jag aldrig.
Nej.
Man ser ju, oj vad fint det är. Så
nej,
husar
det kommer
man
nu vara.
Bra, är det någonting du vill tipsa om?
Nej, det är bra.
Okej, okay, bra. Du vill bara härifrån nu?
Nej, det är lugnt.
Är du vinkat till någon? Hej, nu kom Kejo in här.
Ja, jag ser det. Mm.
Alla ni som har lyssnat, tack för att ni gör det. Tyckte ni att Thomas Bodströms moraliska kompass höll hela vägen? DM mig in på Hannapi på Instagram. Har du Instagram?
Ja,
ja.
Det har jag.
Thomas Bodström heter du där.
Bodströmsamhället.
Ja, okej. Okay. Du har liksom tagit lite så... du har tagit tillbaka det uttrycket.
Ja.
Mm. Så ni kan ju också DMa Bodströmsamhället då, vad ni tyckte om honom. Bra. Hej då!